Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och det här är ett program som vi sänder nu under sommaren. Och ibland gör jag sån här sammanfattningsprogram. Och en person som jag har haft äran att vandrat med och intervjuat 43 gånger.
Shit, 43 gånger, vad fan har vi gjort?
Det är Bernt Karlsson, välkommen Bernt.
Ja, tackar så hjärtligt.
Och i och med att du har berättat så väldigt mycket om Trollbäckens historia så tänkte jag att vi skulle berätta lite för de som inte har hört det, vilka program det finns att lyssna på. Försöker man på Tyresöns hemsida på ditt namn, Bernt räcker med att man skriver, Karlsson med K.
K, ja. K2S ska det vara.
Exakt, men Bernt kan man skriva. Då kommer det upp Bernt Karlsson och så kan man trycka där så kan man lyssna då på 43 program. Då kommer första frågan. Vet du när det första programmet sändes med dig?
Ja, det var 3 år sedan. Nej, 2 år sedan.
4 år sedan var det faktiskt.
4 år.
Det var 1 november 2020. Då kom jag hem till dig. Då fick jag ta emot en inspelning av dig.
Det är min gamla farfars inspelning från... Det var Navin som gjorde med Gunnar.
Jesse Navin. Den legendariska Jesse Navin som var, ja, hon var ju rektor, hon var överlärare och allt vad det hette. Och hon intervjuade din farfar på Skogsäng.
Yes.
Och det var 1970. Mm. Då får du berätta för dem som inte vet, vem var din farfar?
Jo, det var en gammal torparunge som kom uppifrån Uppsala trakten. Och de var 6-7 brorsor och en syrra. En av killen han hamnade på gick en lantbruksskola, kom till Skarpnäcks gård, men det var inte farfar, det var hans bror.
Och de hette din farfar och din farfars bror?
Farfarna hette Gunnar och den andra killen hette Bernard. Och den där Bernard, han fick kontakt med Kumla via Skarpnäck. Och de behövde ha hjälp med mjölkhantering på Kumla herrgård.
Och då måste man tala om för Tyresöborna som inte förstår att Kumla herrgård var någonting helt annat på den tiden.
Ja, det var halva Tyresö i stort sett. Det gick en gräns från Bollmora, va? Ner till Nyfors. Öster om den gränsen så var det till Tyresö och väster om det så var det Kumla.
Och när du säger Tyresö, vad menar man då?
Det är slottet och resten.
Ja. Och det var egentligen 2 stora marker där man hade torp och gårdar, ja, som antingen tillhörde slottet, eller markisen, eller Kumla herrgård.
Ägaren till herrgården.
Ja, ägaren till herrgården.
Men det hörde saken att Kumlas marker var mycket värdefulla för gammal sjöbotten.
Aha.
Resten där borta, det var bara berg och backar och några små tegar. Så Tyres hade väldigt dåligt med jord.
För det var jord som räknades, som man kunde odla på.
Men det Tyresö levde på, det var vattnet, du vet.
Mm. Det är därför vi har 3 kvarnhjul som våran flagga, eller vårt, vad heter det? Ja. Kommunfana, ja. För det var kvarnarna.
Det var Nyfors, Udby och Folbrinken, tror jag.
Ja, det kanske det var, ja. Mm. Men Kumla herrgård hade bördig mark,
ja, yes,
och djur.
Ja.
Vad var det för djur man hade, ja, på Kumla herrgård?
En vanlig kor förstås. Mm. De hade 80 kor, de fick 300 liter mjölk om dagen.
Och vad gjorde din farfar och hans bror då?
De ville bli av med de där mjölken så fort som möjligt. Stockholm behövde mjölk. De körde häst och vagn varje dag. De hade torgmarknad där nere på Söder med Katarina Bangata.
Och då sålde man mjölken där?
Ja. Och sen hade de i kontraktet så ingick det en lokal att sova i. Den där flygeln på herrgården.
Det var 2 flyglar på herrgården då? Man, där.
Den som finns kvar nu då.
Ja.
Och så fick de hö till hästen.
Det var allt de fick. De fick de lön då?
Nej, de köpte mjölken och så fick de mellanskillnaden.
Aha, de gjorde pengar på det viset?
Det var en typ av grossister, förstår du.
Aha, så var det så det var?
Mm. Och så höll de på där från 1908 till 1910. Mm. Men då i mellantiden, då var det så, det var bakterier i mjölken, vet du. Man fick flytta in till lokal, det måste vara kyllokal. Då öppnade man mjölkbutikerna i Stockholm.
Aha, ja. Och då körde de in det till mjölkbutikerna?
Ja, de hade en egen butik.
Aha, de hade egen butik,
ja,
också?
Visst.
Aha, vad fint.
Ja, var det.
Det var liksom, vad ska man säga, duktiga grabbar.
Ja, just.
Hur gammal var din farfar, hans
bror? Ja, de var 25 år ungefär.
Ja, arbetsamma.
Ja.
Mm. Men sen gick Kumla Herrgård i konkurs.
Ja, den där Kumla Herrgård, vet du, den köpte, det var ju ungefär som aktiekapital nära Stockholm. De böt den där, vart ägare, nya rättare, och de missköte gården, va? Mm.
Den som ägde den bodde inte där?
Nej, de bodde i stan. Ja. De hade en arrendator eller rättare som skötte gården. Och det pågick någonting här då, kring 1910, det var ett sånt där sjösänkningssystem.
Just det.
Man sänkte Dreviken en meter, va?
För att få fram jordbruksmark.
Just det. Mm. Och Hammarlunds trädgård där nere, den kom upp ur vattnet då, när de fick till det.
Och när man fick sjöbotten så var det jättelätt att odla.
Ja, visst. Och måste man ersätta för det där? Det kostar ju pengar att gräva och fixa vatten, kanalen, Gud och alltihopa.
Man grävde den kanalen bättre så att det flöt ner mer vatten.
Yes. Mm. De grävde ner den, sänkte den också. Sen är det rakt, man ser på gamla kartor. Gudå ringlades som ormar. Mm. Och de sänkte även borta vid en gammal ström. Där kan man se naturen, olika nivåer.
Ja.
Men de hade inga pengar att betala därför. Utan då fick de dela med sig av Lindalens torpet, hörde till Kumla. Mm. De hade det som en betalning till det här bolaget, sjösänkningsbolaget. Men det hjälpte inte i alla fall. De gick i blåsen och då var de, korna fick de skicka bort. De här gubbarna varit utan jobb.
Din farfar blev utan jobb, hans bror också.
Ja.
Mm. Men fast de hade den här mjölkgrejen inne i stan då?
Ja, det var ju bara en butik.
Jaha, bara en butik. Mm.
Så att sen så då, de ville ha mera pengar. De hade skulder ändå där på Herrgården. Då började de på att sälja torperna. Då fick de erbjudan att köpa Skogsängstorpet.
För det var ett av de torpen som låg där i Trollbäcken. Ja, det var bara det som låg där på Skogsängsvägen idag, va?
Ja, men det fanns 10 torp i Trollbäcken.
10 torp?
Mm. Jag tror inte de andra sålde, så det var i stort sett var det bara den som sålde.
Ja, och då köpte din farfar det? Ja,
fick de köpa den för 10 000 för. Mm. Yes.
Och det här med att Jesse Navin intervjuade din farfar. Mm. Varför gjorde hon det?
Jo, de hade 1926, då, eller före, den gamla skolan var bara en lokal.
Du menar Kumla skola?
Just det, den där röda skolan man har hört talas om. Och barnen växte, det var för lite då. Då tänkte man bygga ut den där skolan. Man gjorde den längre kåken. Det var 3 skolsalar.
Det är fortfarande träkåk, den ursprungliga träkåken byggde man ut.
Och så höjde man taket och fick en vindsvåning också. Det var gymnastiksal och slöjdsal. Och så var det bostad för lärarinnan, Navin.
Precis. Och då, Jesse Navin lärde känna din farfar.
Just det. Det var 1927 de gjorde den här kåken. Ja. Och då var Navin så förtjust i farfar. Han var så duktig och alltihopa.
Och sen, din farfar blev ju också en sån här, det blev ju så att man liksom fick, vad ska man säga, förtroende att sitta med i olika kommungrejer, va? Så vad hamnade din farfar i?
Ja, han var med i skolrådet, han var med i kyrkorådet, han var ordförande i nykterhetsnämnden.
Bara det var jättefint att vara ordförande i nykterhetsnämnden.
Och så hade han hand om sån här hästhistorier, med armén behövde hästar. Och sen, de höll på med att låna in dem där, vet du.
Man var liksom fodervärd åt en häst.
Precis, ja. Så. Mm.
Jag tänkte så här, det första programmet vi gjorde då, det berättade du den här historien. Jag tyckte du berättade mer nu ändå. Så att det är bra. Det var vårt första program som vi gjorde i november 2020. Mm. Sen gjorde jag ett till program med dig, för då ville jag intervjua dig. För då pratade i första programmet pratade du bara om din farfar. Och då berättade du faktiskt om din tid på LM Ericsson i Bollmora.
Ja, det är jag.
För du jobbade där.
Ja.
Och du kände till också historien bakom LM Ericsson.
Ja, jag började när jag var 15 år, förstår du, på LM Ericssons verkstadsskola i Midsommarkransen.
Ja. Just det.
Jag gick i realplugget, va, men jag tyckte det var så jävla jobbigt. Och läxor, och kemi och fysik och historia. Jag led helvetes kval i skolan.
Men det här praktiska gillar du.
Ja, det var
bättre. Och mecka och fixa och dona.
Ja, det var bättre.
Ja. Och det som är roligt, det programmet var ju också ett program där du berättade väldigt mycket om ABN,
ja, just det.
Och Ericsson och hela den historien kring det företaget och det området som gjorde att hela Bollmora blev till. Ja, hade inte aktiebolaget Bo Nyman startat så hade vi kanske inte haft ett Bollmora.
Med Wennergrens pengar.
Med Wennergrens pengar. För sen i april 2021 då gjorde vi det första programmet om mosaikväggen.
Just det.
Vad var det för någonting?
Jo, den där Wennergren och Bosse Nyman, ABN och alltihopa. De var ju rätt stora då 1961 och de ville ha en sån där elegant möteslokal för sina presumtiva kunder.
I entrén.
Just det.
Till LM Ericsson, eller till aktiebolaget Bo Nyman,
ja.
ABN.
Och den där väggen där, det var som en produktpresentation egentligen.
Ja.
Men den är ganska imponerande.
Och det, vilken konstnär?
Han heter Björn Jonsson.
Och han har även gjort mosaiken vid Tyresö skola, va?
Just, ja.
Och den här fantastiska mosaiken såg du när du jobbade på Ericsson?
Ja, visst. Oh, det var så fint.
Ja, men det var ju inte alls Ericssons produkter.
Nej, det var inte alls den vision. Det var bara som en prydnad på vägen.
Ja, och vad var det för vision där på mosaiken då?
Ja, man såg det som tre sektioner. Va? Den högra, där, den arma jorden, hur den såg ut. Och den skulle man förgylla då med deras produktkatalog. Eller produkter då. Det var alltså ett sjukhus skulle det vara som var anslutet till hela världen. Och duktiga läkare alltihop. Men det var inget av. Det var Röda Korset var inblandade.
Ja, det skulle vara ett sjukhus här ute. Ja, och det var laserteknik och allt möjligt,
ja,
va? Och det var distansoperationer och allt möjligt.
Ja, visst.
De drömde om raketer och...
Det var titthålsoperationer.
Just det.
Man satt bara och tittade på datorn och så med dataskärmar.
Alltså egentligen var det ju en framtidsvision, ja, om någonting som blev.
Just det, 60 år då. Nu är det så.
Nu är det så, ja.
Och så hade de en raket också som drömde. Långdistansraketer. De hade speciellt raketbränsle. Som heter... Ja.
Ja, men när vi gjorde första programmet... Då berättade du om det här, den här mosaiken som just då, alltså i 2021, den var ju inte framme. Den var ju gömd bakom vad då?
Jo, i slutet på 90-talet så var det handikappsvänligt här i industrin. Det kom ju duktiga människor sittande i rullstol till exempel.
Ja, allting skulle vara handikappsanpassat, ja, oavsett om man hade någon i rullstol eller inte. Ja, det var reglerna då.
Ja, så ja. Det fanns alltså två toaletter in till matsalen där bakom. Det var en liten garderob ungefär. Man i stort sett drog man ner byxorna utanför och backade in. Så det fick inte in någonting. Men då måste man ha nytt utrymme för den här toaletter, stora toaletter. Och då sa man, den där mosaiken då, det är ju inte Ericssons visioner.
Nej.
Riv skiten, sa man. Men då kom Kjell Springer in i bilden.
Han jobbade där med lokalerna kan man säga, va?
Han var fastighetsskötare.
Ja. Han såg till att det inte revs.
Han hindrade dem.
Ja.
De stod nästan med verktyg och skulle hacka ner den där väggen. Man för att stå på dem.
Ja. Och det roliga var att man byggde en vägg,
ja,
som gick att ta ner sen.
Ja, man rev väggen. Det var ingen kost.
Nej. Och när första intervjun med dig... Där 2021 i april, då hade ni bara fått upp ett litet hål.
Ja, en kvadratmeter i mitten.
Så ni hade lite koll på hur det såg ut.
Ja.
Annars var det en svartvit bild med Wennergren.
Ja,
där man såg vad han, när han invigde den, va?
Det var Björn Jonsson som invigde den.
Ja, precis.
Det var ett produktblad som heter Ärgabladet.
Just det. Men sen, då kom... mosaiken fram. I maj 2021 så berättade de det.
Ja.
Då lyckades ni vad då? Vilka var det?
Jo, det första hålet då, vet du. Vi hade en liten hörna uppe i ena hörnet, men där såg man inte någonting. Det var bara himmel i stort sett.
Det var du och Kjell Springer som satte igång och bara skära i väggen.
Visade för Charlotte.
Charlotte Gyllner som är anställd på kulturförvaltningen i kommunen, ja.
Men då fick vi lov att skära ett hål mitt i. Det var en telefonhytt mitt mellan toaletterna där. Men telefonerna, det var ju mobiltelefoner. Det var inte ha. Det var bara städskrubb då.
Så i städskrubben, ja, gjorde ni hålet?
Ja, där inne fick vi skära hålet. Och med en sticksåg och skava upp ett hål på, rita på väggen.
Mm.
en kvadratmeter och så bor man där. Det var tre gipsskivor. Men det satt plåtreglar, vet du.
Jaha.
Det var det värsta att komma igenom plåtreglarna. Men i alla fall, vi fick bort skiten. Så kunde vi visa för Charlotte att här var det mitten. Här satt en telefonist och en massa fina färger, du vet.
Ja. Och då kunde ni liksom visa att hela konstverket fanns oskadat bakom väggen. Och sen lyckas ni få pengar.
Ja, vi har diverse konster och knep.
Ja. Och så revs de här toaletterna.
Ja, hela väggen och toaletter och hela skiten. Så.
Och fram kom konstverket.
Ja.
Och sen fick ni på något sätt behandla det på något sätt så att det blev...
Vi vill skydda det där mot ett säkerhetsglas framför.
Säkerhetsglas framför. Och nu är det entrén, inte till Engelska skolan, men en entrén till något...
Extra entré.
Extra entré.
Den gamla entrén.
Ja. Och vad gör du regelbundet nu i hembygdsföreningens regi och i kommunens regi?
Ja, kanske 2-4 gånger om året, 2 gånger på våren, 2 på hösten har vi en timmes visning här. Och
ja.
Kör vi lite bildspel och sådär. Det kommer i alla fall fortfarande.
Ja, det blir fullbelagt, va?
30 personer åt gången.
Och det får bara plats 30 personer i den där lilla hallen där?
Ja, det får med, men vi har inte flera stolar.
Det är det som är grej. Jag tror i och för sig man får inte plocka in hur mycket folk som helst. Men inte nog med det, Bernt, jag kör vidare här för att de får lyssna på de här programmen. Vi får inte berätta allting. Sen lyckas jag också hitta en gammal inspelning med din faster, Gullan Karlsson, som min far Åke Sandin intervjuar 96. Hon berättar också om er familj.
Ja.
En mycket rolig dam. Och sen började jag fatta att du höll på med båtar.
Ja.
Och då gjorde vi ett program både om skutan Maria Sofia, som var Tyresös gamla skuta. Varför kan du någonting om skutor?
Ja, jag är så barnsligt förtjust i båtar.
Ja, det vet. Och du berättade om alla båtar, men det var en båt som du fortfarande sköter som inte är så liten heller.
Det är den där kommunskutan.
Just det, det var Haninge kommun som hade motsvarande skuta.
Ja.
Vad heter hon?
Hon heter Ariel.
Ariel.
Den lilla sjöjungfrun Ariel.
Och en gång i tiden var ni många som skötte den.
Ja, det var en skuta i kommunregin.
Ja.
Och vi bildade en sån här stödförening.
Ja.
Och vi var 60 stycken där, friska ungdomar och så jag då.
Och nu ligger Ariel?
Ja, nu ligger hon på Bäckholmen.
Och där är du också aktiv?
Ja, lite grann.
Ja, så vill man lyssna på den så kan man lyssna på båtprogram. Och där har även Gunnela Grell intervjuat dig om dina båtar. Vi har liksom slagit som dig när det gäller båtar. Och sen lurar du iväg mig och min man på någonting som heter Saltkråkan Race. Vad var det för någonting då?
Jo, så här vet du. De här skrutgrabbarna, de är 30 stycken här i Stockholm. Och de försöker ju underhålla dem där så gott det går. Men man vill ju träffas och ha lite kappsegling med skuter.
Lite kappsegling med skuter, det är inga småbåtar det här inte.
Ja, de största är väl 25 meter långa och väger 100 ton.
Ja, jag vet.
400 kvadratmeter.
Och det är inte vem som helst som får framför dem heller.
Ja, man måste ha behörighet.
Man måste ha riktig, vad kallas det?
Examen då.
Av någon grad, va?
Klass 8 eller vad fan.
Ja, och det är inte många som har.
Nej, det är svårt att få. Man måste ha en massa sjöpraktik och det är inte lätt att få.
Ja.
Vi började med det där för 20-30 år sedan i Dalar. Vi kallar det för Haningeskutan.
Jaha, den tävlingen?
Mm. Och då hade man alla skutor ankrade i hamnen i Dalar. Det låg fullt med skutor, 13 stycken. Och så körde man en finerat tävling i alla fall. Och så var det fest och kalas.
När på året kör man det?
Ja, det är slutet på året.
Slutet på året,
sommaren heter det.
Slutet på sommaren,
Den sista, i september, oktober. Då är alla så... Dags på sista seglingen.
Och nu lägger man sig i Nappeviken, Napoleonviken utanför Tyresö och startar där. Ja, så att de som kan och vill kan ju se de här fantastiska skutorna.
Ja, vad heter de? De döptes om då till Saltkråkan Race.
Just det.
Ja.
Så det gjorde vi program om också förstås. Det var en upplevelse att vara på den där båten för att det hände saker. Under den där tävlingen var det någon som från någon båt ramlade i sjön. Som tur var, var sjöräddningen hade de någon slags träning. Ja. Så den skepparen blev upphjälpt i sin båt. Mm. Och sen den båt vi hamnade på, för vi hamnade inte på Ariel, för Ariel var inte med. Vi hamnade på en annan båt, vi säger inte vad den heter. Utan då på den, vet du, hela bommen, ja, den, ramla sönder.
De går utav.
De går utav. Så det var lite spännande. Mm. Men sen, Bernt, sen har du och jag gjort en massa vandringar. Vi började vid Hanviksbacken.
Just det.
Hur många vandringar, vet du hur många vandringar, ja, du och jag har gjort?
10-12 stycken.
15.
Ja. Det är diverse torpvandringar.
Ja, som är... för att, och det är väl det som är fantastiskt roligt med dig, Bernt. Du kommer ihåg, och jag brukar skoja med dig, för att du vandrar ju till olika ställen. Och så ställer du dig där på olika platser. Ja. Och så minns du hur det såg ut på 40- och 50-talet.
Det rullar upp en film framför mig.
Ja, det gör det. Och vi började där vid Hanviksbacken och du berättade om olika liksom, torp där. Och vi gick ner till Vändelsevägen. Tyresös första köpmannagata, vad sa?
Ja, köpcentrum.
Köpcentrum.
Slaktan och...
Ja, då ställer du framför ett fult hus här. Här var det slakteri. Och, så vi är tvungna att vandra fram till varje hus där du säger, här var det det och här var det det och här var det det. Och sen gick vi till Alléplan och sen var vi till Kumla skola.
Jajamän.
Och sen var vi till Södergården och till och med till Trollbäcken, det vill säga bäcken, ja, i Trollbäcken. Mm. Som ligger var då?
Den ligger efter Skogsundsvägen. Vid Sågbacken, du vet var Sågbacken?
Nej, men jag vet var jag är någonstans. Vad heter den vägen som gick upp där vid Trollbäcken?
Lindalsvägen, Trollbäcken.
Ja, kanske det var, ja. Ja. Och sen säger du så här, alltså går vi upp till dig, säger du till mig. Vadå upp till mig? För du, ja, du bor där uppe i Kärret, säger du till mig. Farmarstigen.
Bakom Långkärret bor
du. Jag vet. Jag har väl aldrig tänkt att jag bor bakom ett kärr. Ja, och sen gick vi till Kumle herrgård. Vi gick till torpen Nypskär och torpet Nyboda. Och vi gick till Bollmora gård.
Yes.
Ja, och där Bollmora gård, det tycker jag också är väldigt, väldigt kul, för att jag kommer inte ihåg Bollmora. Jag kommer bara ihåg att det fanns en bensinmack där.
Självmack,
ja. Mm. Men i sommar så sände vi faktiskt en repris just om Bollmora gård.
Ja, kul.
Där en person som bodde på Bollmora gård berättar om den. Och det roliga var när vi var där vid Bollmora gård, det programmet. För då då sa du, nu står vi vid Bollmora gård, säger du. Och så håller jag hela tiden på att säga, nej, vi står mitt emot Willys. Och sen gick vi liksom längs, ja, nu står vi på en bro och här under går en å, säger du. Nej, det gör inte alls det. Vi står utanför lastkajen på LM Ericsson. Alltså, och när vi kom ner till, ja, så står det, när vi kom så här, ja, nu är vi på Myggdalens gård. Här var gödselstacken, vi står nu på någon plan, vad du sa för någonting.
Lagårdsplanen,
sa du. Nej, så ja, vi står utanför Claes Olsson inuti Tyresö centrum.
Ser du, ja.
Så det är roligt också, du har ju berättat om det. Nu drar jag bara, för du får inte dra allt det här. Det här får de lyssna på, för det här går nästan inte att beskriva. Man måste vara på plats. Sen gick vi bort till Fnysken. Och Fnysken hade också att göra med Björn Jonsson, va? Du hade en tavla med Fnysken, var det inte så?
Jo, så var det.
Du hade en tavla, han målade.
Mm. Jag såg en bild, han målade ju mycket, han tecknade mycket litografier.
Just det, han bodde åt det där hållet,
ja,
också.
Ja, i Öringen.
Ja.
Men den här tavlan, den här litografin som var jävla torft ut, det var som en streck med olika hål i mitten. Men det var alltså skogsparti som var mitt för OK idag, va? Kan man tänka sig. Och så var det vattensjukt, den jävla Fnysken, vet du. Det var ett stort jävla kärr.
Det var ett kärr, ja.
Och så grävde man ett stort dike där igenom och tappade ur det där Fnyskvattnet. Och det rinner bort till Koladammar idag, fortfarande.
Ja. Det var den vägen vi gick, ja. Och det var det du förklarade och visade mig, de här stora, jättestora rören som går under där vid golfbanan.
Där kan man gå om man törs.
Och sen gick vi till Stenbadet, som du kallar det för.
Ja, just det.
Kumlabadet.
Ja, Stenbadet, för fan det är.
Och sen vandrade vi till Näsby och så gick vi till Måndalsfortet. Visade mig gamla korvlinjen.
Precis.
Och sen gick vi till Karlberg.
Ja, det kom vi också.
Ja, och senaste gången
var...
Ja, jag fattar inte att vi skulle gå genom skog. Och, vi brukar ju gå på vägar, du och jag. Men, ja, men det var helt okej. Sist, vart gick vi då? Sist, i senaste programmet, där vi gick hela vägen runt tillbaka till Hanviksbacken.
Ja, det var nere på Fonudden och vårt...
Persudde.
Mm.
Och det roliga med det programmet tycker jag, Bernt, är att du är ju 80 plus. Jag ska inte tala om exakt hur gammal du är. Men du knatar upp som en bergsget upp på olika toppar. Där du är tvungen att gå upp högst upp på olika berg.
Man måste visa hur det ser ut.
Och jag kommer efter min mikrofon och man hör på inspelningen. Jag liksom ska försöka hålla jämnat steg med dig. För då, när du ställer dig upp så ser du vad du... Där borta ligger det, där fanns det, så här såg det ut. Så vi går ju till alla... Vi kan inte stå nedanför den där lilla bergsknallen.
Får man ju inte rätt bild.
För... Nej, du får inte rätt bild. Men det är det som är bra, att du berättar om de här grejerna. Sen har vi, förutom de här 15 programmen, så har vi åkt runt min kompis till dig som kom från utlandet bara för att vara med.
Ja, Fred Sjögård.
Ja, och han minns också. Han har ju jobbat för länge sedan.
Han jobbade i Gynge.
Ja, Gynge.
Körde häst.
Körde häst och vagn.
Han var upplärd av min farfars dräng Eskil Johansson att köra häst.
Ja.
Och sen från häst så började han på köra traktor och lastbil.
Ja. Och så försvann han från Trollbäcken i 25-årsåldern, för mig att han sa. Så han har ju kvar bara sitt minne, så han frågar hela tiden. Han kan ju inte ens väga den här ute.
Nej,
för att han hade helt andra vägar.
Ja,
men han ser också, du och han ser det gamla Trollbäcken.
Ja, lite roligt.
Det är lite roligt faktiskt. Och sen drog du in en massa kamrater till Södergården.
Ja, just det. Han och hans polare, det där bröva gäng allihop.
Ja, visst. Och sen fick jag hänga med dig när du också berättade om din farfar för PRO-gänget i Tyresö.
Ja, just det. Det gjorde vi på.
Ja,
ja, det var dem. Ja.
Det är ju 43 program vi har gjort, så det är ganska många. Det näst senaste programmet vi gjorde, då åkte vi in till vår lilla förort Stockholm.
Ja. Vad gjorde vi då?
Ja, vad gjorde vi då? Då kramade du en staty.
Wennergren Center, vet du.
Ja!
Högst upp i toppen. Där.
Varför åkte vi till Wennergren Center för?
Jo, det är det sista som fanns utav Wennergren när han avled.
Ja, och det var han som egentligen är upphovsmannen eller initiativ, eller finansiären för starten på Bollmora.
Ja, faktiskt.
Utan hans pengar och den här galningen, den här Bo Nyman,
visionären,
då hade det inte blivit någon Bollmora.
Nej, det hade det inte.
Nej. Så att vill man höra historien om Axel Wennergren och Bo Nyman så kan man lyssna på det programmet. Mm. Och det senaste programmet vi gjorde innan sommaren, då tog du hit en kamrat till studion.
Inga-Lill.
Ja, Inga-Lill Krantz. Colin. För Colins väg finns det någonting som heter.
Just precis.
Så hon berättade om sina förfäder. Mm. Som då var kompisar med dina förfäder.
Ja. Farfar slängde ut de taskiga gubbrackarna.
Ja. Så att det finns alltså 43 program att lyssna på. För den som känner att de vill ha en bra sommar och få lite koll på Trollbäcken.
Ja,
framförallt. Ja. Så att, vad kommer vår nästa program att handla om efter sommaren då?
Ja, det har jag inte tänkt på än.
Nej, inte jag heller faktiskt. Inte jag heller.
Men, vi får åka utomlands. Och sen...
Ja, men det kanske vi kan göra. Vi kanske vandrar omkring där. Nej, men det är roligt. Och jag tycker också så här, om det finns de som har lyssnat på våra program. Jag vet att några har försökt att rätta oss lite. Speciellt om vattnet, hur smutsigt vatten var på tvätterierna i Trollbäcken. Men de personerna som tycker att vi har, ja, för alla beskriver ju sin uppväxt på olika sätt. För man har ju sett olika saker. Så att vill man berätta om Svallings eller Kumla skola eller Gessinavin eller Torpet Skogsäng. Vi hade Ottomar Wifel här som berättade om bus de gjorde mot din farfar.
Ja, just det. Jag släpp upp min kärra på Lagerstaket.
Ja, så det finns ju många roliga historier. Och Fjärdingsman, Malmsäter och andra såna här original kan man säga, va? Post-Olle.
Ja, den är den.
Ja.
Post-Olle, Olle Edin heter han.
Ja. Så att alla de här människorna som skapade ett samhälle på 30-, 40- och 50-talet innan det moderna Tyresö byggdes på 60-talet är jättekul om de kunde komma hit, de som kan berätta om det.
Ja, vi får skynda oss på.
Du får släppa hit fler kompisar, Bernt.
Ja, får inventera lagret.
Ja, eller så börjar vi, går vi om den där vandringen en gång till. När alla glömt bort de där vandringarna.
Jag blir så gaggig så jag glömt bort.
Då kan vi ta med oss bandet så får vi lyssna på dig när du berättar om det. Ja. Ja, tack för att du har gjort så himla många bra program här på Tyresradion, Bernt.
Välbekomme. Mm.
Ja. Och det här var alltså en specialprogram på sommaren här, så att ni som lyssnar på det kan fundera på om ni vill lyssna på fler program. För alla de här programmen finns alltså på vår hemsida eller där poddar finns. Och det enda ni behöver göra är att skriva namnet Bernt, så kommer Bernt Karlsson med K upp, och då kan ni lyssna på 43 program. Och det här är nummer 44.
Lycka till.
Lycka till. Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Bernt, jag heter Ann Sandin Lindgren. När jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.